Vågspel av Ann Rosman. Botemedlet för allt är saltvatten, svett, tårar eller havet. Karen Blixen. Prolog. 5 juni 1916. Kommendörkapten Herbert Savile stod på HMS Hampshire och parerade sjöhävningen i Pentlandsundet. Den rasande kulingen hade övergått i stormstyrka och visade inga tecken på att avta, snarare tvärtom. Skummet blåste av vågtopparna och brottsjöarna vräkte sig över fören. Kaskader av vatten rann över däcket och ut genom spigatterna. Den ursprungliga planen, att Hampshire skulle gå på östsidan om Orkneyöarna, den rutt som regelbundet sveptes ren från tyska minor, hade allt eftersom vinden eskalerat under morgonen fått revideras. Beslut fattades om att istället påbörja den långa resan till Arkhangelsk genom att gå på västsidan av öarna och låta dem erbjuda lä från den nordostliga stormen. Men nu backade och vred vinden på ett oroväckande sätt. Molnen tycktes bromsa in och avvakta i sin flykt, som om hela havet hämtade andan. Stormens centrum måste ha passerat över dem och nu kom vindarna istället från nordväst. Lord Kitchener, som hade ätit ett lättare kvällsmål och därefter vilat i sin hytt, varskodde bryggan om att han var på väg. Det var inte det här vädret som förutspåddes när vi ändrade rutten, sa Kitchener och höll sig i lejdarens ledstång. Med stor ansträngning lyckades han ta sig upp på bryggan och fram till navigationsbordet. Tätt bakom honom och med ögon som aldrig tycktes vila kom hans livvakt. Han rörde sig mjukt och obehindrat, som om han hade sugkoppar på armar och ben. Till skillnad från krigsministern, som krampaktigt fick hålla sig fast med båda händerna för att undvika att falla omkull. Han kämpade mot vågorna istället för att följa med i rullningen. Som om han kunde påverka havet, få vågorna att ändra riktning. Vinden har vridit. Kapten Savile kastade ett öga på sjökortet. Hela Atlanten skulle vräka sig mot dem med all sin kraft. Utanför Orkneyöarna fanns inget som bromsade havet. Om de tyckte att vågorna var stora nu, var det ingenting mot hur det skulle se ut om några timmar. Nog för att fartyget skulle klara det. Hon var byggd av tålig plåt från engelska stålverk. Längs vattenlinjen var pansarplåten drygt 15 cm tjock. Hampshire skulle också klara beskjutning. Det var Savile säker på. Frågan var, som alltid, hur besättningen skulle hantera det. Slaget vid Jylland bara dagar tidigare hade inneburit ofattbara förluster. Alla ombord hade mist någon. Det var kännbart. Och samtalen hade varit lågmälda. Stämningen dämpad. Jagarna klarar inte av att hålla farten. Kanske ska vi låta dem vända om, sir? De gör ju ingen större nytta i vårt kölvatten. Kapten Savile såg hur Lord Kitcheners ansikte allt mer dränerades på färg under den yviga mustaschen. Säkert satt han stadigt i sadeln på sin häst, som på flertalet foton tagna i Egypten och Sudan. Men här tycktes mannens person förminskas. Det var uppenbart att havet inte var hans rätta element. Han försökte rikta blicken mot horisonten, men himmel och hav flöt samman och nedslagen av vädret gick han efter en kort stunds muttrande tillbaka till sin hytt. Unity och Victor, de båda eskorterande jagarna, hade sackat efter i den hårda sjön när de kämpade fram längs ön Hoys svarta klippor. Men medan Hampshire forcerade det kokande havet med sina stadiga 18 knop stampade jagarna i vågorna och hamnade hopplöst efter. 5 över 6 signalerade Victor, den mindre av jagarna, att de endast kunde hålla 15 knops fart. Ytterligare 5 minuter senare fick de veta att Unity inte klarade av mer än 12 knop, vilka snabbt reducerades till 10. Klockan var 6:30 på kvällen och de befann sig i höjd med Hojsundet och kunde se ljusen från Stromness när kapten Savile uppmanade jagarna att återvända till basen i Scapa Flow, istället för att följa dem ända upp norr om Shetlandsöarna.